Låt oss be. Kära himmelske Fader, vi tackar dig för att vi får samlas ytterligare en söndag inför ditt ansikte. Och vi ber dig att du ska ge oss nåd att kunna ta till oss budskapet om hur mycket du tar hand om oss och sörjer för vårt bästa. I Jesu namn. Amen. Herren är i sitt heliga tempel. Hans tron är i himmelen. Men han är också hos dem som är ödmjuka och ångerfulla. Han hör deras bekännelse och vänder sig till deras bön. Låt oss därför med frimodighet komma inför honom och be om förlåtelse. Jag, fattig, syndig människa, bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag som är född med synd på många sätt har brutit emot dig. Jag har inte älskat dig över allting och inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina bud har jag syndat med tankar, ord och gärningar. Jag är värd att förkastas från ditt ansikte om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, käre himmelske fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Herre, du blev vår broder, du känner vår nöd, du bar den på ditt kors, ge oss din frälsning. Herre, förbarma dig. Kristus, du är den levande Herren, du är hos oss efter ditt löfte, bevara oss i din närhet. Kristus, förbarma dig. Herre, du sitter på Faderns högra sida, bed för oss och styrk vår tro. Vi ser mot din tillkommelses dag, du vår Herre, kom. Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar.
Prisa dig, vet jag.
Var det med er. Låt oss bedja. Allsmäktige evige Gud, du som har upphöjt din enda son och givit honom del i din härlighet, sänd oss hjälparen, den helige Ande, så att vi med dina trogna finner vägen till ditt eviga rike. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre, som är dig och den helige Ande, lever och regerar i en gudom från evighet till evighet. Amen. Låt oss så höra Herrens ord i dagens gammaltestamentliga läsning, som är hämtad från femte Moseboken 31, sjätte söndagen efter påsk alltså. Mose sa till Israel: var starka och frimodiga, var inte rädda eller förskräckta för dem, ty Herren din Gud går själv med dig, han ska inte lämna dig eller överge dig. Sedan kallade Mose till sig Josua och sa till honom inför hela Israel: Var stark och frimodig, ty du ska med detta folk gå in i det land som Herren med ed har lovat deras fäder och ge dem, att ge dem, och du ska utskifta det åt dem som arv. Herren går själv framför dig och han ska vara med dig. Han ska inte lämna dig eller överge dig. Var inte rädd eller förfärad. Hör också Herrens ord i dagens epistel som är hämtad från Romarbrevet 8. Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son, utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller hunger? Nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet. För din skull dödas vi hela dagen. Vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, höjd eller djup, eller något annat skapat, ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas i det 11:e kapitlet. Jesus sade, finns det bland er någon far som skulle ge sin son en orm när han ber om en fisk? Eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er fader i himlen ge den heliga ande åt dem som ber honom? Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Låt oss så bekänna vår heliga och apostoliska tro. Och när vi bekänner den så ska vi också idag särskilt tänka på det som är evangelium, det som är gåva från Gud till oss i allt detta. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedestigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Mig då, o Gud, din ande giv, som syndens lust kan döda, och av sin kraft till evigt liv på nytt min ande föda. För tro och hopp han låter upp de himla portar klara, för övermod, för kött och blod, det skola slutna vara. Amen. Moses sa till Israel, var starka och frimodiga. Var inte rädda eller förskräckta för dem. Ty Herren din Gud går själv med dig. Han ska inte lämna dig eller överge dig. Detta säger Mose när han tar avsked av Israel på ålderns höst. Så som en rätt Herrens tjänare pekar han på Guds kraft och att lita på den, att räkna med den, att följa den. Mose hade fullgjort sin kallelse, Gud hade gett honom ork och kommer att välsigna också hans efterföljare. Då Herren ger en kallelse ger han den kraft som krävs. Om han drar kraften tillbaka får vi liksom Mose med stilla tålamod överlämna oss åt Guds vilja och invänta hans vidare ledning. Vårt förnuft är ju inte alltid Guds förnuft. Vi fick se hur detta fick ske då när Josua fick uppgiften att ta över efter Mose. Herren gick före honom. Gud var den osynlige ledaren bakom Josua, och det vill han vara också för dig i din vardag. Vi behöver uppmuntran från Guds ord. Vi kan sätta all tro och lit till Herren. Herren prövar inte någon över förmåga. Den troende lever i vissheten om att Gud kröner sina egna gåvor när han låter något lyckas väl. På samma sätt bär han ansvaret om vi försökt följa det som är hans vilja. Det är gott att veta det. Det är Gud som har ansvaret för att vi kan nå ut här i Uddevalla. Vår uppgift är att vara trogna Guds ord och att så ut det i tid och otid. Och de som är intresserade, de kommer hit och de kommer gärna och de kommer ofta. Och de är tacksamma för det. De andra måste Guds ande få försöka kalla. Det kan vi inte göra någonting åt. Men när han lyckats kalla en människa så att hon börjar simma igen emot strömmen, så finns det hopp. Men så länge hon flyter med strömmen i världen, oavsett om världen är i det vanliga samhället eller i Svenska kyrkan, så är det en ström som går ut för älven, ut mot fördärvet. Bort från Gud som är den goda källan. Men vi får lägga allting i Guds händer. Och det är ju så att han har alltid ett syfte med oss. Så länge du lever så kommer han visa dig något som han behöver dig till. Om du inte ens orkar be, så kan han använda dig för att öva och lära andra att visa omsorg och nästan kärlek. Kunskapen att Gud styr och hjälper gör att vi inte behöver känna oro som om vi vore utan hopp. Aposteln Paulus säger i dagens epistel: är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Predikan ska därför handla om att Gud är för oss. Gud är för oss. Det är det första då. Gud är för oss eftersom han har utlämnat sin son för oss. Paulus skriver: han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som dött. Ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Så stod det i vår epistel. Och det är tryggt att veta att det bara är Gud som kan döma själar, och att det bara är Guds dom som gäller. Att du får höra evangelium är ett bevis för att Guds ande kallar dig att höra Herren till. Att Gud utvalt dig, och detta är ju förstås något som ger en djup trygghet. Han vill att det ska bli väl mellan mig och honom igen. Det beror inte på dig eller på andras omdöme om dig, utan på Gud. Genom ordet om frälsaren har han gripit in i ditt liv. Och det vet du att han vill föra dig ända fram. Så länge du står under Guds ords inflytande och lyssnar mottagligt, hindras inte den helige andes troskapande verk i ditt hjärta. Men där man då inte får del av ett rätt Guds ord, där kan inte Guds andes verk ske. Och det är därför vi möter så mycket ljumhet och hårdhet också i kyrkliga sammanhang idag. För där vi bara får små korn av Guds sanning, av Guds röst, av den heliga andes verk, där blir det just bara korn. Det blir inte ett omformande verk på ett hjärta som egentligen i grunden är bortvänt från Gud. Vem kan anklaga en människa som Jesus har lidit döden för? Det är den andra sidan av detta. För i Jesus har vi allt. Själva så står vi helt utbladade, men i Jesus så har vi allt. Och vi kan bara säga att ja, det är rätt att Guds lag anklagar mig och dig för dagliga synder. Och det är rätt att vi får höra att dessa måste överges om det ska gå väl. Det är sant att människan i sig själv bär på en ond natur som gör henne skyldig inför sin skapare. Bara detta att hon ser ner till exempel på en annan människa, det är en synd. Hon missar hela tiden målet. Guds mål med hennes liv. Och det kan säkert finnas många vittnen som kan träda upp emot var och en av oss. Vittnen som kanske säger att vi hade så lätt för att såra dem utan att tänka oss för. Och när de sårade oss tillbaka, då blev vi plötsligt väldigt känsliga. Det är den ena sidan, det är lagen. Och så evangeliet. Inför Kristi kors så måste de alla tiga. Så är det ju. Kristus har lidit för våra synders skull på riktigt. Riktiga synder har han sonat. Han har stigit upp till himlen och fått all makt. Han regerar så som en allsmäktig konung. Och han manar gott för alla som tar sin tillflykt till honom. Så Gud är för dig. Gud är för dig som tror. Eftersom han har förklarat dig rättfärdig för Kristi skull. Du som griper om Kristi kors som din räddning är friköpt och tillhör Jesus. Allt detta har han gjort för att han älskar dig. Och från denna kärlek kan inget skilja dig. Och därmed kommer vi över till det andra idag. Gud är för oss eftersom inget kan skilja oss från Kristi kärlek. Gud är för oss eftersom inget kan skilja oss från Kristi kärlek. Aposteln säger: vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet, för din skull dödas vi hela dagen. Vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. När man hör det ordet så tänker man förstås på de kristna i Syrien idag. Och har man sett bilder på tortyr och annat som muslimerna utsätter de kristna för i Syrien idag, så förstår man att de här orden som Paulus talar om är precis just så som sker också i vår tid 2013. Bara för att någon har ett kors på sin hals. I vårt land så är lidanden kanske inte på den nivån. Det handlar kanske mer om psykisk terror, mobbning, särskilt i högstadiet. Det är ju den värsta tiden för en kristen kanske, om man går på en världslig skola. Men det kan också vara på arbetet eller i familje- och släktsammanhang där inte alla är kristna. Men det är faktiskt så att inga av alla dessa lidanden som fortfarande finns kvar, även för Guds barn, kan separera oss från honom som alltid vill vårt bästa. Vi kan möta sånt som är skrämmande. Vi kan möta sånt som är plågsamt, som är utdraget. Det kan vara så att vi får lida ett helt decennium psykiskt av någonting. Det kan gälla i den andliga kampen mot djävulen, världen och det egna köttet. Och det kan vara förtal och förföljelse från Guds motståndare. Även från de som menar sig vara hans vänner. Men genom Kristus så vinner vi en härlig seger. Paulus gör en lista över olika lidanden och så stryker han ett streck över dem alla. De kan aldrig skilja oss från Guds kärlek som mött oss i evangeliet. Och det är ju orimligt egentligen. Om vi nu säger att min lilla dotter, en av dem, skulle ha trillat och slagit sig fördärvad med cykeln, så skulle ju inte detta att hon har blivit skadad och illa medfaren gjort att jag älskar henne mindre. Bort det. Nej, evangeliet innebär just att var och en som tror på Jesus får del av det han äger. Hans renhet. Hans plåster. Hans förnyade vilja och levande gemenskap med den himmelske fadern. Ibland kan man undra varför Gud låter det gå väl för världen, medan Jesu lärjungar ibland marginaliseras i samhället. Hur kommer det sig att de sammanhang som präglas av andligt liv motarbetas? Och man kan börja tvivla på att man är på rätt väg. Är det verkligen rätt att förstå hela Bibeln som Guds ord för alla tider? Är det verkligen viktigt att bekänna det också i handling? Eller kan vi inte kompromissa? Och därmed förneka den Herre som talar i hela Bibeln. Och hur är det med oss som församling? Är det bara prästerna som utsätts för frestelser? Är det inte också vi som enskilda kristna som skulle också stå upp för hela sanningen? Är det så att vi uppmuntrar de som står fasta fullt ut? Eller är det så att vi kanske uppmuntrar hellre de som är med i det etablerade systemet men kompromissar med sanningen? Då är vi ju medskyldiga i det där. Det där vittnesbördet i handling som strider mot Guds ord. Är det jag som saknar Guds ande när jag ser så lite frukt i mitt eget liv? Jag ber om Herrens hjälp att lägga bort synden och bli präglad av den heliga ande. Och så sitter man där vid köksbordet och plötsligt så har man talat illa om någon annan. Vad är det jag ser hos mig själv? Ett djupt och mörkt hav av själviskhet och motvilja mot min medmänniska. Och till just er så säger Jesus idag. Er som känner så, så säger Jesus så här. Finns det bland er någon far som skulle ge sin son en orm när han ber om en fisk? Eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skulle då inte er fader i himlen ge den heliga ande åt den som ber honom? Alltså, och med den heliga ande är också den heliga andes frukter, trons frukter. Du har fått den heliga ande i dopet och även om du har skakat av dig honom genom att söla dig i synd så får du honom igen. Det du behöver göra är att komma till din himmelske fader i Jesu namn. För Jesus skull så får du den heliga ande som gåva. Han kommer till dig nu genom Guds ord som talas till dig. Och han kommer till dig i avlösningen som du har fått höra tidigare i gudstjänsten. Och han kommer till dig nästa söndag i nattvarden. Han bor i den troendes hjärta och skänker liv åt den nya människan hon fick i dopet. För du har fått en ny människa också. En del säger att kristna kan vara schizofrena. Det är två personlighetstyper. En oanvänd människa har bara en personlighetstyp. Den gamla, oanvända, onda människan. Men en omvänd människa har också den goda människan. Jesus sa till sina lärjungar, vad ni ber om i mitt namn, det ska han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Bed och ni ska få för att er glädje ska vara fullkomlig. Att du själv har svårt att se trons frukt i ditt liv kan bero på att du har slarvat med den dagliga läsningen av Guds ord och bönen. Det kan bero på det. Att Guds ord helt enkelt inte har den plats i ditt liv som det skulle ha. För min relation till Guds ord, om det är viktigt eller inte, om det är det allra viktigaste, det brukar säga ganska mycket om hur min relation är till Gud själv. Men det behöver inte vara så att det beror på det. Det kan lika gärna vara så att Herren ser att det ibland är bäst för dig att inte själv vara medveten om det goda du gör. För att till exempel det goda du gör för andra. Vi tänker inte alltid på det. Och det är kanske bäst för oss att inte alltid vara medvetna om det. Om vi skulle tänka för mycket på det så skulle vi kanske lätt hamna i egenrättfärdighet och högmod. Vi behöver se att hela frälsningen beror på Guds nåd. Och att alla goda gåvor kommer från honom. Det är han som genom sitt ord och sina sakrament verkar andens frukter. Så det vi behöver för att orka och gå vidare på den goda vägen, det får vi av honom. Och det är också han som ska ha äran för det. Och då är det bra om vi inte är alltför medvetna om det själva. Men det finns också en förutom den andliga sidan, också den psykiska sidan. Och det är att vi behöver varandras uppmuntran. Vi behöver varandras uppmuntran. Vi behöver uppmuntra varandra alltså. Och tacka Gud för varandra. Förr så tänkte vi ju så här att det är viktigt att vi inte får ge för mycket beröm, för då kan man bli stor på det, som vi sa. Det kan vara sant på ett sätt, men det får inte bli ensidigt så. Det kan också vara så att du ställer krav på dig själv som inte Gud ställer. Det är väldigt vanligt i vår tid. Vi är alla i olika livssituationer. Det varierar vilka plikter vi har i hemmet, på arbetet, i skolan, i olika kyrkliga sammanhang och så vidare. Och då är det skönt att tänka att vi behöver inte döma oss själva eller andra, utan får med glädje ta emot varje dag ur Herrens hand och låta honom fylla dagen med beredda gärningar. Vi ska inte gå Guds ande i förväg och slita ut oss på sånt som anden inte berett vägen för. Men när han visar oss behoven får vi med glädje gå in i Jesu tjänst. Alltså, först måste jag förestå min familj. Sedan utföra min professionella kallelse. Och om min tid räcker till så får jag räcka församlingen en hand. Sen kommer alla övriga hobbies. Men vi ska inte se detta som ett tvång för alla, alltid. Vi kan tjäna Guds rike på olika sätt. Någon är satt att förkunna eller gå ut som missionär. En annan att göra något praktiskt och en tredje att bära sina bröder och systrar genom sina förböner. Vi tjänar alla bäst Gud där vi är satta, och sedan väcker en längtan eller drivkraft inom oss för något särskilt i kyrkans arbete. Så får vi ta det ur hans hand, så som en nåd att få vara Kristi händer. En nåd att få vara Kristi fötter. I perspektivet att det är hans händer och fötter som handlar så får vi ju också hans vilja och kraft. Han är starkare än allt. I honom förmår vi vad vi själva inte klarar. Att hålla ut även när vi möter detta att otack är världens lön. För att för Gud är inget omöjligt. En gammal präst sa till mig för inte så länge sedan: det viktigaste av allt är uthållighet. Det är nog så. Det var biskop Barnes som sa det förra veckan. Och det är förstås rätt. Det är ett helt liv av erfarenhet. Och därmed kommer jag över till det tredje och sista idag. Gud är för oss och det betyder att hans starka hand bevarar oss. Gud är för oss och det betyder att hans starka hand bevarar oss. Paulus skriver: jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Vad betyder det? Jo, det betyder, för att vi ska göra det enkelt för barnen, så kan vi säga så här. Det betyder att du är i Guds hand och han släpper dig inte, hur mycket du än sprattlar. Och så länge som du är så liten så du får plats i hans hand är du tryggt där i. Ramlar man ur handen så blir det ett hårt slag. Men det viktigaste av allt i livet är alltså att få bli indragen i Guds kärlek. För de som håller sig till Jesus så finns det stora löftet. Inget kan skilja mig från honom. Varken en anhörigs eller min egen död kan skilja mig från frälsaren. Han är den som leder mig genom livet och möter mig på andra sidan. Andra sidan dödens dörr. Och därför säger Paulus, för mig är livet Kristus och döden en vinst. Alltså han ser fram emot att få dö. För honom är det bara en tröskel in till himmelen. Gud ser var och en personligen. Han känner oss redan så som foster i vår mammas mage. Vi har blivit kända av Gud. Och detta är ett av de djupaste uttrycken för Guds förhållandet. Gud har känts vid oss. Han har tagit oss in i sina tankar. Han har tagit oss in i sitt förtroende. Han känner oss, även vår synd. Och ändå älskar han oss var och en. Men hur är det med djävulen och mörkrets änglar? Kan de då inte vålla oss evig skada? Ja, utan det skydd som Kristus ger oss i sitt ord, i dopet och nattvarden, så vore vi lätta byten för själafienden. Lätta byten. Alltså tänk dig bara själv om du skulle fylla dig själv med det som är från media av olika slag, men inte Guds ord. Du vore då ett lätt byte att få på fall. För det är ju så, om man läser tidning efter tidning om golf så vill man ju till slut spela golf själv. Så har begäret väckts och blivit till handling. Nu menar jag inte att golf i sig är en synd, men det är en liknelse för att förstå andra saker som vi inte ens ska nämna bland oss. Men nu har vi i alla fall fått dessa nådemedel som Gud har gett som hjälp, ordet och sakramenten, som hjälp att hålla oss tätt in till våra själas herde och vårdare. Innan världens grund var lagd så kände Gud det sina. Han skrev deras namn i livets bok. I Kristus så är du rättfärdiggjord och i honom har du fått del i Guds härlighet. Och dessa starka löften ger ett fast hopp. Och du får därför berömma dig av hans härlighet, för den spiller över på dig. För blir du i Kristus ska du en dag få se den himmelske faderns härlighet med dina egna ögon. Gud är starkare än alla synliga och osynliga furstar. Därför så kan en kristen vara stark även när han är hotad till sitt liv. Ungefär som om vi tänker på Luther, som var ett stort föredöme, som stod där i riksdagen i Worms. Och de romerska katolikerna med kejsaren och hans soldater, de skulle kunna ta livet av honom när som helst. Och när de ville avtvinga honom att ta tillbaka vad han har sagt, så sa han, jag tar inte tillbaka någonting förrän jag blir överbevisad av skriften. Genom skriften. Så starka kan Gud göra oss när vi står där och folk pekar finger åt oss. På skolgården eller i lunchrummet. Eller på ålderdomshemmet där man sitter och äter tillsammans med människor som inte tror. Låt inte dessa skrämma dig till tvivel om din frälsning. Hela frälsningen är Guds verk från början till slut. Vi kan bara ta emot. Vi kan bara hålla Jesu hand. Och så leder han oss vägen fram. Men hur är det då med dig? Har du lyssnat till Guds kallelse? Du vet att Gud står fast vid de löften han gav dig i dopet. Men är du tacksam för hans trohet? Är du trogen mot honom och mot din medmänniska? Om sveket är nära på din tunga så är det också nära till hans när din nästa verkligen behöver ditt stöd. Din gamla människa säger dig att den människan är så stark i sig själv så han eller hon klarar sig bra utan dig. Men den nya människan som du fick i dopet säger genom samvetets röst att alla människor kan vara sköra och kan förr eller senare bryta ihop. Om de inte får se att den kärlek vi talar om också blir själva kittet som håller samman församlingen och låter den blomstra. Vi kan säga att vi är hur renläriga som helst. Men om vi inte odlar den här kärleken till varandra varje vecka, så blir det inte den där kärleken som når en sådan nivå så att den syns på oss och attraherar andra som sen kan komma in under Guds ord och bli räddade för evigheten. Förstår vi vilket perspektiv det hela handlar om, detta med den nödvändiga helgelsen. Och sen så är det ju faktiskt så att om du stänger ditt hjärta för den som är kroppslig eller andlig nöd, hur ska du då kunna bestå i domen? Pröva dig själv om din kristendom bara är en åsikt eller god vana, eller om den består av en tro som bär frukt i en uppmärksamhet på nästans behov. Kom med din synd till Kristus och låt honom lyfta av din börda. Han har tagit den på sig och du behöver inte bära den längre. Du som i tacksamhet mot din frälsare vill leva så som Bibeln lär, får hjälp. All hjälp du behöver för detta. Men då får du ta emot hjälpen. Guds ande ger dig kraft i trons kamp genom daglig bön om omvändelse och bättring. Och i skriften och det hörda ordet närs din tro och kärlek av honom som älskat fullkomligt in till döden. Hans lydnad är din räddning och han ger kraften i frestelsens stund att inte slå in på den breda vägen. Det är Gud som ger den kraften. Och i evighetens perspektiv är denna världens liv präglat av ett jagande efter vind. Det spelar ingen roll vilken språklig och kulturell nivå en gudlös människa befinner sig på. Livet och pratet gapar förr eller senare ändå med sin tomhet. I Guds ords ljus får du hjälp att genomskåda förgängligheten och längta efter oförgängligheten. Och när du ber i Jesu namn så lystrar den himmelske fadern. Han hör dig för sin sons skull. Han kan inte neka sin son något. Och det är viktigt att tänka på när du tvivlar på om nåden verkligen kan gälla dig. Människor kan svika sina löften. Men Guds löften i ordet gäller. Han kan inte säga emot sig själv eller ta tillbaka vad han lovat. Och han har lovat att hur trasig du än känner dig, hur svårt livet än sargat dig, hur ofta du än fallit tillbaka igen, så finns det en väg som står öppen för dig. In i fadersfamnen igen. Och vägen heter Kristus. Jesus är namnet över alla andra namn. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som getts åt människor, genom vilket vi blir frälsta. Så ta till dig detta löfte och den heliga ande kan fylla dig med trons frimodighet och glädje igen. Och detta är den verkliga rikedomen som består för evigt. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige ande, skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till tidens slut och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Låt oss be tillsammans. Herre vår Gud, vi ber dig att du ska styrka och leda din kyrka. Och Herre, vi ber dig att du ska rädda det sista gudstjänstfirande folket som finns här i Bohuslän från att somna in i likgiltighet inför vad som är sant och likgiltighet inför sin egen evighet. Herre, du ser hur allvarlig situationen är. Vi ber dig att du ska sända en väckelse och att vi ska kunna få se både allvaret men också glädjen i att få följa dig och sitta vid dina fötter. Ge oss glädjen och hjälp oss att se att det är du som verkligen har något att ge. Låt ditt evangelium nå ut i hela världen och väcka levande tro. Ge dina vittnen kraften att få lida för din skull. Särskilt så ber vi för martyrerna, de kristna martyrerna i den muslimska världen. Och nu inte minst i Syrien. Och skydda vårt land från ateism och andra läror som kan förvilla människor. Ge vishet åt dem som har fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Vi ber för våra politiker. Ge oss många kristna sådana. Välsigna vårt arbete. Ge världen fred och låt det onda hindras och din vilja ske. Ge oss dagligt bröd och stärk vår vilja att dela med oss åt dem som lider nöd. Tänk särskilt på våra vänförsamlingar i Vitryssland. Och Herre, vi ber dig att våra hem ska präglas av sammanhållning, trygghet och kristen tro. Och hjälp de unga ungdomarna som letar efter någon att gifta sig. Hjälp dem att se hur viktigt det är att de gifter sig med en som är kristen. Om det ska finnas någon som helst sannolikhet att barnen ska följa med till himlen. Och gör vår församling till ett hem där alla känner sig välkomna. Och där de längtar efter att höra ditt ord. Och där vi tillsammans kan be om din hjälp och ta emot din godhet och kärlek. Kom Herre till de sjuka som hade velat vara med här idag men som inte orkade eller kunde. Vi ber för dem som sörjer, de som är ensamma. Sänd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd. Vi tackar dig för dem i vår församling som åker runt och besöker ensamma människor som inte orkar komma till kyrkan längre. Ge dem uthållighet och glädje i sin heliga tjänst för dig, Herre. Följ oss hela livet med din nåd och gör oss fasta i tron. Och låt oss till sist komma hem till din eviga glädje. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo, ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Guds faderns och sonens och den helige andes namn. Amen.